Like I'm Falling in Love, Coldplay. Och det känns verkligen som att jag har blivit grundlurad. Ett aprilskämt kanske du också är med om just idag. Efter Ekot, live musik sen.
Ekot klockan 12. Det nya vägledande industriavtalet blev klart i natt. Vi får reaktioner på det. Säkerhet och beredskap i fokus när Nordiska rådet samlas i Helsingfors. Och i Frankrike, där sluter ytterhögern upp bakom presidentkandidaten Marine Le Pen. Där har du en del av innehållet i studion, Ola Jonaker Dunkus. Ja, fack och arbetsgivare inom industrin enades i natt om nya löneavtal. De är på 2 år och innehåller totalt löneökningar på 6,4%. Enligt arbetsgivarsidan ligger kostnaderna för företagen på en hög nivå. Men att stå utan avtal hade varit värre, säger teknikföretagens förhandlingschef Thomas Undin.
Ja, alternativet är ju sämre. Vi hade kunnat abdikera. Och då hade vi haft ett rent kaos på arbetsmarknaden. Det här var det bästa för industrin.
Ja, 6,4% i ett avtal som ska gälla i 2 år. Det är industriparternas nya märke, den lönenorm som är tänkt att styra löneökningarna på hela arbetsmarknaden. Löneökningarna är fördelade med mer första året, 3,4%, och mindre andra året på 3%. Facken hade krävt 4,2% påslag i ett ettårigt avtal. Dit nådde de som väntat inte, men IF Metalls ordförande Marie Nilsson tror att det viktigaste målet är uppnått, att öka köpkraften för medlemmarna.
Jag är nöjd med detta avtalet. Det var det vi kunde åstadkomma och det lär bana vägen för kommande år reallöneökningar.
Men har ni lyckats etablera en ny högre löneökningsnivå?
Det tycker vi.
Industrins avtal innehåller också fortsatt avsättning till arbetstidsförkortning och att det införs på nya områden. Här finns även en extra satsning på lågavlönade och personer som jobbar deltid ska få övertidsersättning om de jobbar mer än timmarna på schemat. För arbetsgivarna var det viktigt att få planeringshorisont för 2 år framåt, säger Thomas Undin.
Så sen är vi väldigt nöjda med att vi har nu kommit fram till ett gemensam uppfattning med facken beträffande arbetstidsförkortning, nämligen att lagstiftarna ska hålla sig borta.
Facket Unionens ordförande Peter Hellberg.
Vi tycker att det här är ett avtal som både gynnar industrin och industrins konkurrenskraft men också ger reallöneökningar och inte minst för oss arbetstidsförkortning på alla områden som vi har.
Reporter här var Anders Hjelmin. Och ute i landet där är det blandade känslor kring det nya löneavtalet mellan arbetsgivare och fackförbund. Tommy, som är anställd på Husqvarna AB i Jönköping, tycker att en löneökning på 6,4% över 2 år är otillräcklig.
Det kunde ha varit mycket, mycket mer.
Med tanke på inflationen och ökade kostnader i samhället så hade Tommy hoppats på en större löneökning.
Allt har ju höjts, både maten, hyrorna. Bara titta på min hyra som jag har, det ju på 5%.
Per-Ola Olausson, lokal klubbordförande för IF Metall i Tidaholm, är nöjd med avtalet och att den utdragna förhandlingen till sist kom i mål.
Det är nog skönt att ett avtal är i hamn och alla hade väl önskat lite mer.
Det tycker även Tommy Axelsson som jobbar på en byggarbetsplats i Stockholm.
Ja, men det blir bra med de procenterna som löneökningen var nu på de målen som är. Så det är bra, det funkar. Det är ju styrande också så det är jättebra.
Reporter, det var Alexander Jakobsson i samarbete med P4. Säkerhet och beredskap dominerar agendan när Nordiska rådet möts i Helsingfors idag. Det instabila säkerhetsläget har gett det nordiska samarbetet en ny allvarligare dimension och USAs press på Danmark och Grönland präglar också debatten. På plats i Helsingfors är vår korrespondent Carina Holmberg. Carina, i lördags då spelade Finlands president Alexander Stubb golf med Donald Trump i Miami. Idag inledde Stubb Nordiska rådets möte. Vad sa han?
Ja, president Stubb passade på att tala om styrkan i Nordens goda samarbete och vikten av goda grannrelationer. Och han talade om att stärka försvarssamarbetet och nämnde då lagstiftning och gemensam upphandling som områden som man skulle kunna utveckla. Han pratade också om USA och vikten av att odla goda bilaterala relationer med USA. Det var ju ett inofficiellt möte som Stubb hade med president Trump i lördags. senast när de spelade golf. Och budskapet som stod framför då var ju att det går inte att lita på Putin. Men det fanns också ett annat syfte med det här mötet, och det är ju ett försök att få till en affär mellan Finland och USA om att sälja isbrytare till USA.
Ja, men vilken betydelse har den här frågan om isbrytare?
Ja, men det har ju en stor betydelse för Finland rent ekonomiskt. Det är en stor affär. Men det handlar ju också om maktbalans och kampen om Arktis. USA har idag inte samma förmåga som Ryssland när det gäller isbrytare. Och det visar också på en viss känslighet. En dansk delegat gick upp i talarstolen och frågade president Stubb om det kan bli så till och med att USA kan komma att använda finska isbrytare mot Grönland. Vi kan höra här vad Alexander Stubb svarade.
Isbrytare och Grönland har ingen koppling överhuvudtaget, utan tankegången kommer från president Trump att USA behöver isbrytare för att jobba i det arktiska området. Tanken är den att Ryssland har 48 och i princip har USA 0.
Och där hörde vi då Alexander Stubb, Finlands president. Med oss var också vår korrespondent på plats vid det Nordiska rådets möte i Helsingfors, Carina Holmberg. Ett hot mot demokratin eller ett bevis på att rättsstaten fungerar självständigt? Ja, däremellan rör sig reaktionerna på domen som föll igår mot Nationell samlingspresidentkandidat Marine Le Pen och som förbjuder henne att under 5 år ställa upp i val i Frankrike.
On a rarement vu une motivation aussi politique. Le tribunal fait un lien direct avec la prochaine élection présidentielle.
Vi har sällan sett en dom som är så politisk som domstolen direkt kopplar till ett presidentval. Så formulerar sig Nationell samlingspartiledare Jordan Bardella i franska tv-kanalen CNews i morse. Och nu laddar partiet om med planerade politiska aktioner för att, som de säger, rädda fransk demokrati. Utanför Frankrikes gränser är solidariteten som visas Marine Le Pen stor hos ytterhögern. Hit sållar sig Nederländernas Geert Wilders, Ungerns Viktor Orbán, Brasiliens förre president Juan Bolsonaro och Italiens Matteo Salvini. Men även Donald Trump och Elon Musk. Musk sammanfattar det som att när den radikala vänstern inte kan vinna via demokratiska val, då går de till domstolarna. Men det finns även de som har en annan åsikt. Österrikes kristdemokratiske EU-parlamentariker Reinhold Lopatka säger att Nationell samlings missbruk av runt 3 miljoner euro av skattebetalarnas pengar är allvarligt. Och han känner fullt förtroende för franskt rättsväsende. Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
Här i Sverige behöver kommuner, polisen och de politiska partierna bli bättre på att hantera otillåten påverkan från organiserad brottslighet. Det anser Brottsförebyggande rådet, Brå, där Anna Horgby är utredare.
Vi kan konstatera att påverkansförsöken ibland lyckas. Alltså att kriminella och extremistiska grupperingar lyckas få igenom beslut, få ut sekretessbelagd information eller få kommunpolitiker att inte driva vissa politiska frågor till exempel.
På regeringens uppdrag har Brå kartlagt påverkansförsök från organiserad brottslighet och extremister mot kommuner och förtroendevalda kommunpolitiker. Otillåten påverkan kan bestå av brottsliga handlingar som hot eller våld, men mer vanligt subtila handlingar som inte är direkt olagliga, som sms, samtal eller att myndighetspersoner blir uppsökta på olika platser. Kommuner är särskilt sårbara enligt Brå, som skriver i dagens rapport att kommunerna, de politiska partierna och polisen behöver bli bättre på att hantera det här.
Ja, men bland annat då att medvetandegöra det här problemet och också lyfta upp det som är specifikt för systemhoten aktörer, de här subtila påverkansförsöken som kanske ligger i gränslandet mellan det som är lagligt och olagligt och som är svårare både att uppmärksamma men också kanske prata om.
Reporter här, det var Simon Andrén. Fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller återkallas på grund av brister i, som det heter, hederligt levnadssätt och skötsamhet. Det föreslås i den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till regeringen. Det kan till exempel handla om att en person återkommande gjort sig skyldig till mindre brott, har obetalda skulder eller anses utgöra ett säkerhetshot. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen föreslår att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli nästa år. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
Ja, kollen på nyheterna både då här hemma hos oss tänkte jag säga, men också ute i världen. P4 Göteborg, Erika Löfberg heter jag som finns med dig. Det gör också Helena Jönsson, Kenneth Tornef håller koll på trafiken. Niklas Malmberg har koll på nyheterna för dagen. Och det stundar ju livemusik här om en stund.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe.
Ja, det var liksom full show när han gick upp på scenen, Falkenbergsbördiga Grisola med Believe Me. En av flera artister som var med i årets Melodifestival. Och jag hintade ju lite innan här om att det skulle komma livemusik, och det är precis så det är. Göteborgsbandet Toma Intet featuring Anastasia Grivogiani som kommer att ge oss här Det stora blå som låten heter. Fanfarer, cymbaler för Toma Intet featuring Anastasia Grigorjani i studion här. Jag tänker en av er får komma upp och grabba tag i de gula lurarna, ljudtekniker här som såg till att det här låt alldeles splendid. Självaste Robert Egnelius i Studio 41 på Lindholmen. Och här är vi nu. Johan Holm, Magnus Pettersson och Anastasia. Vad kul att ni är här idag.
Det är väldigt kul att vara här.
Och vad fint det var att höra Det stora blå.
Oh, tack. Tack. Det kändes ju jättebra. Vi var väldigt nervösa innan. Men,
ja, jag frågade er, vill ni spela först eller ska vi snacka? Men då sa ni, vi spelar först.
Ja.
Och det kändes bra.
Jag ryckte av plåstret så att säga.
Mm. Är det alltid så när man, kanske framförallt, jag tänker den här studion som vi står idag, den är ju ganska liten, intim.
Ja.
Och det är radio, blir man mer nervös då än när man står på ett liksom mer klassiskt gig inför ja, en publik som man då faktiskt kan se med blotta ögat?
Ja, det är fruktansvärt att spela live radio. Så här, jag har ändå varit här 3 gånger tror jag.
Ja.
Och det är lika illa varje gång.
Och ändå säger ni ja.
Men det är ju jättekul givetvis.
Ja.
Utmanar sig själv också.
Ja visst. Anastasia, du gästspelar ju med de här killarna. Hur är det på den här låten?
Det är väldigt roligt.
Ja.
Jag har varit förkyld så jag har tappat rösten lite.
Men det är otroligt att du kan sjunga så som du gör här idag ändå.
Ja, jag vill inte missa chansen.
Nej.
Jag gjorde mitt bästa. Nej, men jag tycker det här är väldigt inspirerande personer att jobba med. Och skriver extremt bra låtar. Och jag uppskattar att de har så bra smak.
Ja, det känns som att det är två poler som möts här och det blir bra. Det
ja,
bra.
Alltså, min gamla sambo Gittan som även spelar i Toma Intet visade mig Anastasia för 6 år sedan något sånt där.
Ja.
Med någon låt hon hade sjungit in och hakan åkte ner i golvet.
Åh nej, och, det var låter inte bra.
På ett positivt sätt då. Och sen den här låten har väl kanske funnits i några år nu. Men det var först när Toma Intet på den här kommande skivan. Tänkte att vi ska ha gästartister.
Mm. Hur lätt är det att hitta dem egentligen? När man nu bestämmer sig för, så som ni har gjort här, att ni vill ha många olika röster som hörs.
Ja. I just i Anastasias fall så var det ju lätt, för jag tänkte att vi måste göra någonting ihop. Och så blev det så bra med den här låten då att det passar som handen i handsken.
Jag fastnade ju lite för omslaget. Vi tar oss tillbaka till en strand i Spanien, tror jag. Det är sent 80-tal, vågorna liksom krusar sig och det är fullt med folk på stranden. Och så är det en förälder och ett barn på bilden.
Ja, det är vår gitarrist Tobbe Standar och hans kära far Thomas Standar.
Ja, det är pappa och son på bild.
Ja, och han finns tyvärr inte med oss längre då. Så att det blev en hyllning till honom.
Mm. Det stora blå då, vad handlar det om? Är det då havet?
Nej, det är känslan när man är jättekär i någon. Och det känns som att man försvinner in i det stora blå med henne då, eller han.
Mm. Ja, för det finns ju ett citat eller en strof här. En doft av det vackraste du vet som blåser bort hela jävla stan.
Ja, så versen är ju...
fastnar lite vid.
Ja, versen är ju ett före och ett efter. Första versen är när man är uppe i det stora blå. Och andra versen är när man saknar det som en gång var. Och sitter och drömmer om den som försvann.
Ja, hur är det att vara där då? I den, får man väl ändå säga, kanske tuffaste perioden när man har förlorat någon. Hur kan det vara?
Det är fruktansvärt ju. Då sitter man och drömmer ut och tittar genom fönstret på spårvagnar. Men ja, man reder ju sig.
Mm. Men det kan ta tid, eller?
Ja, det gör det.
Är det dig själv det handlar om mycket i den här texten? Och dina erfarenheter, eller är det en blandning av er alla? Liksom?
Det är nog en blandning av alla, för alla råkar ut för såna där saker.
Mm. Vad säger ni andra? Ni är också...
Ja, nej, det är... Ja. Känner som Mange. Jag känner igen mig i det han har skrivit i texterna och sådär. Och jag tycker det är en fin kontrast i den här upptempolåten som hade en långsam, vacker sång som svävar där uppe. Om det stora blå liksom.
Mm.
Det kan man också tolka som himlen.
Ja, precis. Ja. Himlen och havet. Den är väldigt så... Jag kommer vilja åka båt här i sommar och lyssna på den här låten.
Över älven.
Jag älskar att lyssna på den här låten. Jag tycker det är så jävla bra.
Men annars att se det där med att åka båt, är det någonting som... Kan man liksom stanna upp på riktigt då? Eller hur är det för dig?
Stanna upp.
Är du bra på det, menar jag?
Att stanna upp i in the moment. Ja, det kan jag göra med rätt låt som det här är.
Ja. Så fint att ha er här idag. Toma Intet, ett göteborgsbaserat band som ju funnits i ganska många år, men i olika konstellationer ju.
Ja, eller ja, så är det ju. Några har ju kommit och gått. Men ja, sen 2016 har vi hållit på. Men vi gillar att ha det lite flyttande också. Vi är ju egentligen 7 pers när vi spelar live och sådär. Och då är vi som bäst, men det kan ju hända att någon är sjuk eller får förhinder, så funkar det ändå med 6.
Ja, det kan vara bra att vara många helt enkelt.
Exakt.
Mm. Johan Holm, Magnus Pettersson, Anastasia Grivodiani, stort tack för att ni var här idag.
Tack.
Tack så mycket.
Tack själv.
Ta hand om er.
Tillsammans. I'm
come, but they never wanna leave. Exit.
King här, X's and O's. Vi har också koll på det här vulkanutbrottet på Island, Niklas. Det pågår ju.
Det pågår och det förvärras. Vid lunchtid på tisdagen så har lava börjat strömma upp från en krater. Det är ju isländska Grindavik som evakueras igen efter ett vulkanutbrott, det rapporterar isländska medier. Över 200 jordskalv har under morgon och förmiddagen registrerats på Reykjanes halvön strax söder om Reykjavik i den sydvästra delen av Island. Sprickan är minst en halv kilometer lång och sträcker sig åt båda hållen, rapporterar isländska public service-bolaget Ríkisútvarpið.
Här, tur i oturen, Molly Sandén. Och den signalen innebär förstås lokala nyheter 12:30.
En man har avlidit i en arbetsplatsolycka i Mölndal. Det meddelar polisen under tisdagsmorgonen. Anhöriga är underrättade. Enligt polisen fick mannen en balk över sig på en arbetsplats. Larmet kom in vid 7:30 på tisdagsmorgonen. Polisen har spärrat av platsen för en teknisk undersökning. Händelsen utreds som vållande till annans död. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Nya Gårdstensskolan skulle bli för dyr och gynna för få elever. Det säger Mattias Tykesson, moderat ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg.
Ska vi bygga en sån här stordriftsskola för 700 elever?
Nyligen beslutade oppositionen i kommunfullmäktige att utreda skolbygget ytterligare. Det kan innebära att skolstarten blir tidigast i början på år 2029.
Jag tycker att Gårdstensborna har väntat länge nog.
Socialdemokraten Victoria Tryggvadottir Rolka är kommunalråd i Göteborg med ansvar för skolfrågor.
Under förra mandatperioden så lät man skolan stå rivningsklar utan att riva den. Och vi drev på för att den skulle rivas. Och nu när den är riven så vill man inte vara med och bygga upp den. Jag tycker det är skamligt.
Men för oppositionen handlar det också om att kostnaden har skenat. Mattias Tykesson igen.
Från 285 miljoner kronor till nästan en halv miljard kronor för att bygga den här stora skolan.
Nej, men det är absolut så att det är dyrt, men det är för att det har tillkommit stora delar under resans gång.
Samtidigt, Victoria, är det ju skattemedel det handlar om. Är det inte bra att man gör en ordentlig utredning och ser över vart pengarna ska gå?
Jo, och den utredningen har ju gjorts. Vi har ju arbetat med den här frågan i flera år. Vi är ju redo att sätta spaden i marken och det är utrett både vad kostnaderna består i och varför det har blivit dyrare. Det är en kostnadskris och det blir dyrare, men barnen i Gårdsten är värda att satsa på.
Man Hermes och Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Ja, fler nyheter alltid i appen Sveriges Radio Play. Bland annat så kan du lyssna till Oliver Svensson Kavdar som jobbar på stadsmiljöförvaltningen med att ta bort det här gruset. Jag sände ju från en sopmaskin här tillsammans med Oliver igår faktiskt under hela förmiddagen var jag med och städade rent både cykelstråk och gångbanor som ju idag den 1 april ska vara helt städade från då vinterns grus. Tips, lyssningstips där. Lundbyleden Kenneth Hornef.
Ja, just det.
Ska vi se här.
Vi kanske ska göra så här.
Det är lite tokigt där.
Och jag har inte mycket att säga om Lundbyleden faktiskt heller, för att det blev precis klart. Det handlade om ett fordonsstopp mellan Brunnsbomotet och Marieholmstunneln i riktning mot Marieholmstunneln och Rödor. Men den verkar ha fått hjälp därifrån, så att ingen fara där längre. Kör du på E6-an mellan Ljungskile och Stenungsund så i riktning mot Göteborg, alltså söderut, så är det väl en del tumult vid sidan av vägen. Det pågår en brand i en personbil. Räddningstjänsten är på plats där. Men trafiken rullar ändå på ganska bra förbi där. Det här har pågått en liten stund nu. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar. Trafikredaktionen, P4 Göteborg, Sveriges Radio, öppet dygnet runt på 020 999 444.
Ja, tryggt att ha med dig, Kenneth. Då blir allting rätt. Det är också väldigt härligt att ha med dig nu, Helena Jönsson. Hur är känslan där ute just nu, skulle du säga? Det är ju soligt idag.
Ja, det är det.
Och hur blir vädret idag?
Vädret kommer bli som så att klockan 12.30 idag och framåt så blir det soligt väder och temperatur i eftermiddag mellan 12 och 15 grader. Och även svag vind. Något svalare i kustbandet i samband med sjöbris.
Ja, just det. Så att om man är lite utåt kusten till så kan det kännas lite mer kyligt än kanske om man sitter mot en vägg i solen. Men om du vänder näsan mot solen då, känns det varmt?
Ja, det känns väldigt varmt.
Underbart.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Ja, det är så en väderprognos ska dras verkligen här en 1 april som vi har idag. Och Jennifer Page också.
Crazy.
Låten heter Crush, Jennifer Page, och vi följer förstås den här nyheten som kom här under förmiddagen om vulkanutbrottet på Island, sydvästra delen av ön, närmare bestämt Grindavik är ju platsen där man här under morgonen behövt då påbörja en evakuering i takt då med att man har kunnat se ökad aktivitet i då, ja, över 200 jordskalv under morgonen och förmiddagen här har då registrerats. Och den här sprickan, den är minst en halv kilometer lång och sträcker sig åt båda hållen. Staden Grindavik, som ju har varit drabbad av vulkanutbrott historiskt sett flera gånger tidigare. Vi vet också att, ja, staden har i alla fall evakuerats, det är det vi kan säga just nu. Vi följer det förstås. Och någonting annat som verkar gå hem år efter år, säsong efter säsong, det är ju det här med kärlek i tv-rutan. Och framförallt då när man då, ja, söker kärleken och tänker sig att man behöver kanske inte träffa eller se den personen som man möjligtvis skulle kunna kliva fram till altaret med. Jag tror mig bestämt att jag ska släppa in Kenneth först med trafik. Kan det vara så? Nej, det är mixerbordet som spelar med ett spratt. Kanske gör ett aprilskämt med mig. Vi ska i alla fall nu höra om tv-programmet Gift vid första ögonkastet.
Sam är en av deltagarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet. Men han hade hellre skippat tv-kamerorna.
Om samma situation fanns, fast utan kamerorna, då hade jag blivit gladare.
37-åriga Sam bor i Göteborg och jobbar som läkare. Han är deltagare i SVT:s datingprogram där främlingar paras ihop av experter för att sedan gifta sig första gången de ses framför tv-kameror.
Jag gick ju inte in i det här för liksom tv eller media och hela den grejen.
Premiäravsnittet sänds den 11 april, men ännu har Sam inte sett ett enda avsnitt om sin kärlekshistoria.
Så det har känts ganska njutbart att inte grotta ner sig i den delen.
Han tackade ja till deltagandet bara dagar innan han skulle gifta sig, trots kameror och medial uppmärksamhet. Han var trött på dejtandet.
Jag hade ändå idén att om någon lär känna mig lite och har någon slags kompetens och väljer åt mig och man håller fast vid det, så kan det bli riktigt bra.
Linus Hälsing, P4, Göteborg.
Stop it. ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Och jag ska älska dig tills hjärtat slutat slå. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutat slå.
De ångar på, till och med stråkar här i Medinas genom eld och vatten. Och det är ju en tolkning av Sarex låt, insåg jag här. Medina tolkar Sarex alltså. Och hörni, bostadsbyggandet i Göteborg har bromsat in kraftigt. Vi ska snacka lite om det nu. Jämfört med 2023, för 2 år sedan, så har antalet färdigställda bostäder minskat med... ja, ungefär 30%, och antalet byggstarter då under förra året, det är lägsta sedan 2009. Det här visar Göteborgs stads årsredovisning. Och Helena Jönsson, vår reporter för dagen, du är passande nog mitt bland en massa byggnader på Kungstorget ju i Göteborg.
Ja, jag är här mitt i stan med Björn Sisjö som är Göteborgs stadsarkitekt. Vi ska snacka om bostadsbyggandet som drabbats kraftigt av lågkonjunkturen. Påverkar det låga bostadsbygget Göteborg?
Ja, men det gör det i längden. Kanske inte genast, men om några år eller så. När de som skulle ha byggts nu, skulle ha startats bygge på nu, inte kommer, så kommer vi få en bostadsbrist i Göteborg. Så funkar det.
Okej. Hur allvarligt är det här?
Alltså, i längden är det ingen bra grej för Göteborg. Alltså, för det betyder ju att vi inte har tillräckligt med bostäder. Och Göteborg är en stad som utvecklas och växer. Och då måste vi ju hänga med det också, så att säga.
Okej. Hur ska man vända på den här negativa utvecklingen?
Alltså, det handlar ju inte om att folk inte behöver bostäder. Det handlar om att folk inte har råd och efterfråga till exempel bostadsrätter som är jättedyra för att det har blivit dyrare och räntorna är högre, byggmaterialet har blivit dyrare genom oron i världen och så att jag tänker nästan att man ska göra som resten av Europas länder, att subventionera boendet för de som inte har råd.
Trots lägre räntor har hushållen varit försiktiga. Efterfrågan på bostäder har varit svag. Vad beror det på, tror du?
Alltså, lägre räntor, ja, men de är fortfarande mycket högre än de var innan det här började. Så det är helt enkelt så att det är dyrare för folk nu. Och då har man inte råd kanske att köpa en ny bostad som kostar jättemycket pengar. Och så kanske man tvekar och tänker, jag väntar lite till innan jag tar det beslutet. Det är psykologi mycket också.
Hur ser du på framtiden för bostadssituationen i Göteborg?
Alltså, Göteborg växer ju faktiskt och det går bra för Göteborg, så att vi behöver nya människor som flyttar hit och att det föds mer barn och så. Så för Göteborg kommer det nog vara ett behov av bostäder även framöver. Så är det inte överallt. Och i världen och även i Sverige så stagnerar ju befolkningsutvecklingen. Vilket säkert är bra för vår jord. Kanske inte lika bra för de mänskliga samhällena. Så.
Nu har jag en sista fråga till dig. Och det är ju 1 april idag. Hur ser du på aprilskämt?
Jag tycker de är underbara. Det är helt fantastiskt. Och jag tänkte lite så här att, är det jag som börjar bli väldigt gammal eller är det en väldigt ung reporter jag har med mig här?
Ja.
Ja, hon är en stjärna, den där Helena Jönsson idag, i sin otroliga, ja, men i ett otroligt möte. Björn Sisjö, som ju är Göteborgs stadsarkitekt, om bostadsbyggandet i Göteborg som bromsat in kraftigt då. Det kan vi konstatera. Guldstjärna till dig, Helena Jönsson, och kram.
Tack så mycket.
Ja. Och kom ihåg, kära lyssnare, vi har ju 1 april idag. Sisters, sisters, take your mama. När gator och vägar sopas rent från vinterns sand och grus, då börjar det bli vår på riktigt. Ett inte så roligt vårtecken så här års, det är rapporter till trafikredaktionen om tappade hjul på vägarna. Så kom ihåg att efterdra om du bytt, så du förhoppningsvis slipper bli en rapport i radio. Ser du problem där du kör? Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444. Ja, Kenneth Hornef är det som håller örnkoll just nu i alla fall på trafiken. Men trafikredaktionen på Sveriges Radio är ju bemannad dygnet runt. Så är det. Och det finns ju mycket att lyssna på när det handlar om den radio som vi gör. Lina Ruda som är veterinär i Göteborg, hon var ju här för några dagar sedan och pratade bland annat om det här med hur man som förälder kan tänka och bete sig mot sitt barn när det handlar om den här kanske ständiga önskelistan om husdjur hemma. Det kan ju vara det där marsvinet, hästen, katten, hunden. Ja, vi är flera som kan skriva under på det tror jag, att det där kan ju vara en lista som känns, ja, men i fantasin absolut möjlig, men i en verklighet, vem ska ta hand om det där husdjuret när man liksom har tröttnat på den här första smekmånaden? Det är ju vatten, mat och det ska pysslas och fixas. Men finns det några fördelar med att ha husdjur hemma? Det svarar hon också på. Men kanske framförallt då, om du som känner dig vilsen i hur man egentligen, ja, men hur kan man förhandla med sitt barn på något vis? För det blir ju ändå en typ av förhandling när en önskan, ja, men ska infrias om ett husdjur då. I appen Sveriges Radio Play hittar du intervjun med Lina. När de allihop, The Course heter de, The Right Time. Finska nyheter nu här i radion.
Det här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Idag är det 25 år sedan Sveriges första minoritetslagar trädde i kraft. Lagarna gav till exempel rätt till finskspråk i förskola och äldreomsorg. Först i 5 kommuner i Norrbotten, nu i totalt 66 kommuner. Marcus Jakobsson från Stockholm säger att hans finska kunskaper skulle ha varit obefintliga utan den finskspråkiga förskolan.
Jos minä en olisi jo mennyt sinne, jos mä en olisi ollut ruotsan suomalainen, niin mä en olisi voinut puhua yhtäkään mitään suomea.
Forskaren Tore Liimatainen från Finlands migrationsinstitut anser att minoritetslagarna har stärkt det finska språkets ställning i Sverige. Samtidigt finns det fortfarande utrymme för förbättringar.
Tuntimäärä, mitä lapset, nuoret saa opetusta, se ei ole välttämättä riittävä siihen, että se kieli pysyy elävänä kielenä.
Liimatainen säger att antalet undervisningstimmar som unga får kanske inte är tillräckligt för att hålla språket vid liv. Reporter var Kajsa Vuonokari och Sonja Kutinlahti. Minoritetslagen ska skydda Sveriges nationella minoriteter, alltså judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen som reviderats många gånger har som mål att stärka minoriteternas rättigheter. Sveriges Radio Finska har frågat stockholmare hur länge de tror lagen funnits.
Jag skulle kunna tänka mig att den blir 50 år.
Jag hoppas den blir gammal. 25?
Det är ganska lite, 25 år. Jag är själv 82. Så att...
Lars från Stockholm, Martina från Lund och René från Stockholm. Minoritetslagen har alltså funnits i 25 år. Förutom att skydda de nationella minoriteternas språk och kultur ger lagen även möjlighet för minoriteterna att påverka beslut som rör dem, stärker deras delaktighet och motverkar diskriminering. Reporter här var Vilma Klo. Det har varit svårt att utbilda sig som tolk i finska språket i Sverige. ABF-kursen som startade i Stockholm i januari är den första på 10 år. Men nu är det tänkt att utbildningen ska starta varje år. Det säger utbildningens verksamhetschef på ABF Stockholm, Vesna Jovanovic.
Det vi ska försöka göra nu är att ha en start per år. Så nästa satsning blir att starta en ny finsk grupp i januari 2026.
Sofia och Virpi läser kursen nu och är nöjda så här långt.
Kiinnostava.
Ei ole vaikeeta.
Vähän pelottavaa.
Det är intressant, svårt och lite skrämmande, säger de. Reporter var Sonja Kutinlahti. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minun nimeni on Vilma Peltomäki. Jag heter Vilma Peltomäki.
Och vi släpper in Kenneth Thorne efter trafiken.
Det gäller E6an i Kungälv, Nordre Älvbron i riktning mot Göteborg. Vägen är just nu helt avstängd, detta på grund av en flerbilsolycka på Nordre Älvbron i riktning mot Göteborg. Prognosen vi har fått säger i en halvtimme till ungefär. Risken finns väl att det blir igenkorkat genom Kungälv också, så brukar det vara vid sådana här tillfällen. Nordre Älvbron, E6an avstängt just nu i riktning mot Göteborg.
Strax P4 Extra.
Brister i hederligt levnadssätt och skötsamhet kan bli skäl att dra tillbaka uppehållstillstånd, hör migrationsminister Johan Forsell om detta. Dagens gäst i P4 Extra, komikern Nisse Hallberg med ny bok om att bli pappa. Och kommer TikTok att förbjudas i USA på lördag? P4 Extra med mig, Johar Bendjelloul, om 4 minuter efter nyheterna.
Ekot börjar med att misskötsamhet och ohederligt levnadssätt ska kunna leda till återkallat eller nekat uppehållstillstånd. Det föreslår den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till migrationsminister Johan Forsell. Och han välkomnar utredningens förslag.
Jo, men det här är ett betänkande som ju understryker det vi vill uppnå, nämligen att migrationspolitiken ska vara rättvis. Att personer som kommer till Sverige, de ska känna att det lönar sig att arbeta, att göra rätt för sig, att anstränga sig. Och det måste bli en mycket tydligare konsekvens om man begår brott eller om man missköter sig.
Utredningen föreslår bland annat att ovilja att betala skulder, bidragsfusk och medverkan eller samröre med kriminella eller våldsbejakande organisationer ska ligga till grund för att återkalla eller avvisa uppehållstillstånd.
Reporter Hiva Abdelsade. En man i 50-årsåldern omkom i en arbetsplatsolycka i Mölndal i morse, det uppger polisen. Mannen träffades av en fallande balk och avled på platsen. Händelsen utreds som vållande till annans död och anhöriga är underrättade. Region Skåne tvingas betala ytterligare 79 miljoner kronor i ersättning till ambulansföretaget Premedic. Det har Kristianstads tingsrätt beslutat efter att företaget stämt regionen för att den inte betalat för ambulanskörningar. Klimataktivisten Greta Thunberg har förts undan av polis efter att ha demonstrerat utanför banken SEBs årsstämma i Stockholm. Demonstrationen riktades mot bankens finansiering av utvinning av fossila bränslen. SEB är den svenska bank som lånar ut mest pengar till olje- och gasutvinning enligt intresseorganisationen Sveriges konsumenter. Det avslutar Ekot. I studion nu Kristoffer Dittmer.
Sporten är som börjar med skidor.
Edvin Anger kommer inte till start i längdskidornas SM i Kalix på grund av förkylning efter världscupavslutningen i Lahtis. Nu riktas fokuset istället framåt. En OS-säsong står för dörren, men trots det tänker inte Anger prioritera bort världscupen.
Funkar allting, då ska jag kunna vara med och fightas hela tiden. Men det är bara att kolla på Kläbo.